Rebeller stormar syriska presidentpalatset och deklarerar i statlig tv att Assads styre är över. Plan lämnar samtidigt Damaskus, gör en U-sväng och försvinner från kartan. Vi har bevakat situationen i Syrien ett par veckor i rad nu. Några dagar innan det började hända saker så sa vi här i Radio Bubbla att det här var någonting att hålla utkik för. Specifikt sa vi att det skulle smälla i Syrien och att Turkiet och Israel skulle dela upp landet mellan sig. Och sen efter att det faktiskt smällde så gick vi igenom läget lite mer detaljerat förra veckan. Och nu det har hänt enormt mycket sedan dess. Assad har fallit och det gick enormt fort. De så kallade rebellerna marscherade helt enkelt vidare från Aleppo ner genom Hama och Homs till Damaskus. Och de mötte inget motstånd alls längs vägen. Och Assad har som sagt lämnat landet. Vi vet nu att han har fått asyl i Ryssland. Och enligt uppgift befinner han och hans familj i Moskva. Så det har gått enormt snabbt, varit väldigt dramatiskt. Nästan alla, jag tror alla har blivit förvånade över hur snabbt den syriska armén har vikt ner sig. Som jag förstått det så har de aktivt hållit sig undan. Och bokstavligt talat inte gjort något motstånd alls. Det har inte varit några strider. Så det har varit en av de minst blodiga maktövertagandena som någon har sett i Mellanöstern någonsin förmodligen. På sätt och vis kanske inte är så förvånande. Men det är en intressant tanke att Syrien kanske i praktiken har stått utan försvar i flera års tid. Så att det var en tidsfråga bara innan någon utnyttjade situationen. Så Assads sista försvarslinje var Hezbollah. Men Israel har krossat Hezbollah och i och med det så var Assad rökt. Och därför kunde det gå väldigt snabbt. Hur som helst då så kommer saken förändras väldigt mycket i Syrien nu såklart. Det kommer bli väldigt stökigt. Det finns en ny ledare. Han heter Abu Mohammed al-Julani. Det är hans nom de guerre. Han heter Ahmed Hussein al-Shara egentligen. Han är ledare för den här gruppen Hayat Tahrir al-Sham som vi pratade om förra veckan, jihadistgruppen som har tagit över nu tillsammans med Erdogans proxygrupper i norr. Men nu verkar det framförallt vara HTS som styr i Damaskus. De har utropat sig till Syriens nya regering och så vidare. Och den här al-Julani, han är stilig, vältalig, karismatisk. Han lyfts fram enormt mycket i västmedierna. Det sägs också att han har varit en imponerande ledare i de delar av Syrien som hans grupp har kontrollerat på senare år runt Idlib. Så att uppenbarligen så finns det en plan för att han ska vara en väldigt viktig person nu, även i väst. Det känns lite som att de bygger upp honom som en arabisk Zelensky nu ungefär. Och en intressant sak är att han förklarar med pedantisk tydlighet i intervjuer att han bara vill ha fred med Israel. Man ska leva fredligt sida vid sida med judarna och så vidare. Han sa i någon av intervjuerna som jag såg att han sa, vi hoppas att Israel ska plantera en ros i Syriens trädgård. Jag vet inte vad det betyder. Det kanske är en så här referens till arabisk poesi som går i huvudet med mig. Men det låter ju väldigt, väldigt fint. Men Julani, han är en jihadist. Hans grupp är en del av eller en spin-off från Al-Qaida. Och som vi pratade om förra veckan, det finns ingen annan som är så jättesugen på att Al-Qaida ska ha en egen statsbildning i Mellanöstern. Erdogan vill ha Syrien som en vasall i sitt nya ottomanska rike. Men det är ju knappast Al-Julanis plan att vara en turkisk marionett. Han är sin egen man. Stark ledare utifrån alla uppgifter. Han är president nu, eller ledare. Han har utsett en premiärminister och så vidare. Så att om Erdogan vill ha något annat, då måste han nog starta ett nytt stort krig för att få som han vill. Och mitt intryck är att han inte alls har den sortens inflytande i centrala Syrien. Erdogan kommer inte få ihop en egen syrisk armé som vill offra sina liv för att få leva under turkisk överhöghet. Israel genomför storskaliga bombningar nu för att förstöra den syriska arméns materiel så att al-Julani inte ska kunna ta över den. Så att där är också en öppen konflikt med rejäla krigshandlingar som pågår. Kurderna kommer såklart att göra sitt bästa för att använda det här tillfället till att bygga mer oberoende, vilket Erdogan kommer slå ner på hårt. Och så vidare. Så det kommer inte finnas någon stark centralmakt som tar över Assad-regimens roll, utan massvis med olika intressen som slåss om spillrorna av Syrien, där ingen egentligen har en bra möjlighet att bygga en stabil regim. Men där Turkiet har en plan och Israel har en plan. Och det är inte bara att Israel bombar Syrien, ska säga det också. Att Israel har också gått in och ockuperat nu en stor del av södra Syrien. De expanderar det här hörnet av Syrien som de hade sedan tidigare, det som kallas för Golanhöjderna. Så nu har de expanderat längre in i landet och tagit ett bergsområde från vilket de kan beskjuta Damaskus med artillerield, en kommandohöjd. Och de lär fortsätta in i Syrien och ta ett mycket större område. Det verkar alla tro nu. Eventuellt tar de som politisk förevändning att upprätta någon sorts drusisk zon. Så de kan använda druserna som en sorts proxy och buffert. Vilket skulle vara en ganska häftig idé, enligt min mening. Men utöver enstaka små balla saker som händer, så ser det väldigt mörkt ut för Syrien. Ingen stabil nyordning i sikte, utan tvärtom, det verkar bara vara kaos och våld på horisonten. Boris, jag har fler saker, många fler saker som jag vill prata om, men jag är nyfiken på vad du har för tankar om Syrien i stort och vad du har ögonen på i allt det här.
Ja, först har jag nog ögonen på en grupp som man lätt glömmer bort, alltså. Nu är Syrien ändå fyllt av så märkliga grupper. Men det är ju faktiskt de här, du sa, armén som stack svansen mellan benen och bara pös iväg. Mm. Man hade ju en rätt stor armé, och vart fasiken ska de ta vägen? Alltså de har ju ägnat sig åt tämligen brutal krigföring, både armén och säkerhetsstyrkorna. Framförallt och flygvapnet. Och flygvapnet av speciella säkerhetsstyrkor och säkerhetspolis som har stått för torterandet av en anledning. Den här HTS-killen, den bildsköne, han må ju låta snäll, men jag tror säkert att man liksom har för avsikt att göra processen kort med rätt många militärer och folk från säkerhetstjänsten. Så frågan, och vi talar om några tiotusental minst, alltså vad ska de göra? Nu har de undvikit strid, men vilket land vill ta emot dem? Vem ska härbärgera dem som en... För Saddams militärer och säkerhetsmän, så de kunde ju liksom slå sig ihop med IS och Al-Qaida, vilket de också gjorde. Och de finns ju med i HTS nu också. Men de här gökarna kommer ju inte motas av en islamistisk grupp. Så att, jag vill inte måla fan på väggen, men en del kommer nog att dyka upp vid Öresundsbron och andra europeiska brohuven där. Sen tycker jag jätteintressant med den här drusidén. Dels är jag nog just det här med att Israel expanderar in i Syrien och kör på. De har ju hela berget Hebron nu, vilket är jättebra för dem, eftersom det där näst sista punkten innan den judiska apokalypsen ska inträffa. Jag kommer inte ihåg vad som ska hända på det berget. Det är väl något som ska offras. Inte en röd ko, men någonting annat. Jag ska kolla i Bibeln. Men den är ju viktig för dem rent religiösa, så att de jublar ju i Jerusalem nu. Men ju mer Israel kan kapa åt sig av Syrien, desto lättare blir det rent förhandlingsmässigt och behålla Libanon, vilket jag tror att de definitivt vill göra. För då kan de erbjuda sig att vi drar oss tillbaka dit och dit och dit, men och kommer liksom omgivande krafter att vara nöjda. Men Libanon får de behålla. Frågan är, och om de tar en kustremsa där, så är det ju perfekt för att inhysa druser där det redan finns många druser. Och jag kan tänka mig att de vill inhysa både druser och aleviter som buffertkrafter mot arabvärlden, om arabvärlden skulle börja krångla och ändra sig om saker och ting. Så jag tror man kan få se ett steg till mot stor Israel, som vi pratade om förra gången. De tar Libanon och en del av Syrien, och det låter man befolkas av druser och aleviter. Kurderna tror jag att man låter bli, för kurderna är så jäkla besvärliga. Kurderna har så många fiender. Så kurderna kommer att bli strykpojkar. Ingen kommer att skydda dem mot vare sig islamister eller mot turkar som är islamister light, utan de får hålla på och slåss upp i nordöstra hörnet medan Israel upprättar en stad i buffertzon. Det tror jag.
Det är ingen som gillar kurder och kommer och undsätter dem. Har vi sett det förut? Alltså, bara en miljon precis. Gånger under kurdernas tusentals år av historia.
Ja, men de lär sig ju aldrig heller. Alltså, någon gång ska de tänka sig att vad fan, vi slår oss ihop med den ena och den andra hela tiden, och sen drar de och så är vi ensamma igen. Någon gång borde de tygla sig liksom. Skulle jag leda kurderna skulle jag liksom ringa upp Bibi och säga: du, vi är ett helt annorlunda folk nu. Vi vill också befolka din gränszon där borta framför Libanon. Har du rum för oss? Det skulle ju funka. Men de slåss ju så mycket inbördes också. Det är bara stökigt att ha dem i huset.
Kurderna har ju ett väldigt starkt kort att spela, och det är att Israel behöver olja. De behöver importera massor med olja. Kurderna har olja. De borde kunna göra en deal med Israel. De är väldigt klantiga, tycker jag. De inte får till en allians där. Men de här sakerna du tar upp, alltså, jag vill gärna gräva ner mig i några av de här sakerna. Alltså, Syriens geografi är väldigt är ganska prekär just nu. Du pratar om de här kustremsorna. Vad skulle kunna hända där? Och alawiterna finns ju. Den här speciella gruppen som familjen Assad tillhör, men som är lite minoritet. En annan grupp är ju de kristna i Syrien. Det finns en miljon kristna och sånt där. Och känslan som jag har, du verkar mer optimistisk, känslan jag har, det är att de här grupperna är rökta nu. De har varit under Assads beskydd, men det finns knappast någon som bara kan eller vill hjälpa dem. De får försöka ta sig till Libanon nu. För det kommer snart inte finnas några kristna kvar i Syrien. Jag tänker att det är samma sak för alawiterna. Enligt alla uppgifter jag har hört, så är folk i Syrien som inte är alawiter i allmänhet är väldigt arga på alawiterna, väldigt hämndlystna efter Assad-åren då en alawitisk minoritet har styrt i landet. Så vad i hela världen ska stoppa jihadisterna från att mörda dem? Eller bara folk i Syrien i största allmänhet? Och det finns ju en faktor som är lite intressant, tycker jag. För det vi pratar om här, det är alawiternas traditionella område. Det är just den här kustremsan, alltså norr om Libanon uppåt mot Turkiet. Så det är egentligen därifrån som Assad-folket kommer ifrån. Och där finns en annan kraft som vi inte riktigt vet vad de spelar för roll i den här konflikten, nämligen Ryssland. Det är där Ryssland har sin viktiga flottbas och även andra baser. Och som vitt jag förstår så är ryssarna kvar i Tarsus. Så det verkar som att de tänker stanna och de har någon plan för det. Och det tror jag kan vara en viktig ledtråd för vad som händer bakom kulisserna. En tanke som man kan leka med, det är ju att Erdogan och Putin har gjort en deal. Putin lyfter sin hand från Assad, men får behålla sin viktiga flottbas. Och han kanske får något mer utbyte också, till exempel turkiskt stöd i Ukraina-konflikten. Eller så räknar Putin helt enkelt med att han kan göra en deal med någon. Vem som än är här på teppan när saker börjar utkristallisera sig. Erdogan, Al-Julani, alawiterna, maroniterna. Vem han än behöver göra en deal med för att behålla sina militärbaser. Så att just där omkring så finns det potential för att bygga en allians som inkluderar Ryssland. Så kanske att det kan hända någonting, men fan trot, de är helt omgivna av HTS, av Al-Qaida-trupperna. Från norr och öster och söder. Det är en väldigt prekär situation om de ska försöka se på något där.
Ja, det säger om Putin och Erdogan, de tror jag definitivt har kommit överens. Och ska Putin välja som världen ser ut nu mellan att vara kompis med Erdogan och vara kompis med Assad, så är ju valet ändå ganska lätt. Man har hellre Turkiet på sin sida när man håller på i Ukraina än Assad. Han har ingen större nytta av honom. Där kanske han kan få plats för alla gamla Assad-militärer. När det gäller de kristna så är de ju faktiskt inte, de var ju 1 miljon. Men nu är det bara 300 000 kvar. De har liksom dragit ut i världen och en del till Libanon redan. Och när det gäller aleviterna, så det är sant alltså. Möjligtvis kan de söka skydd i Libanon eller i någon israelisk buffertzon. Men man börjar redan slå ihjäl dem. Fransk radio rapporterar under dagen att det är full plundring i Latakia, som är, som gör världens bästa tobak fortfarande. Men förutom det så är det ju borde jättemycket aleviter där och en del kristna, och det är en liten handelsstad. Och där är det liksom typ kristallnatten, verkar det som, och mord på öppen gata. Så att de har inte mördar kommer nog att förflytta sig, det tror jag också, någonstans.
Ändå är det så att det bästa man kan hoppas på för Syrien, alltså Syrien som vi pratat om och som alla vet, det är den här oerhört onaturliga statsbildningen som aldrig hade några förutsättningar att fungera egentligen, så att det bästa man kan hoppas på är kanske att den sveps bort en gång för alla och att istället flera nya statsbildningar växer fram. Vi brukar säga med ett, balkanisering brukar vi säga. Det är ett glåpord som vi använder om en process som egentligen ofta är väldigt naturlig och sund. Man ska egentligen hoppas på en total balkanisering av Syrien. Och vi tycker ändå man kan se vissa sådana här optimistiska, alltså turkarna tar norra Syrien. De kommer förmodligen inte släppa norra Syrien. Kanske till och med att de tar Aleppo. Kanske till och med annekterar lite mark där. Allt sammantaget så är det är en ganska okej lösning. Turkiets återskapande av det ottomanska imperiet och så vidare. Det är inte direkt en vansinnig idé. Och det är en mer stabiliserande idé än många andra idéer i den här regionen. Israel, de gör sin grej i södra Syrien. Kanske skapar den här drusiska proxystaten. Kanske annektera ännu mer mark. Det är också en ganska rimlig stabiliserande lösning. Israelerna är jättebra på försvar. De kommer bygga massvis med bosättningar. De drar sig inte för lite etnisk rensning om det behövs. Vilket också är stabiliserande. Och en drusisk stat vore något spännande, tycker jag. För att drusen är ett sånt intressant och mystiskt folk. Jag har förresten ett förslag, Boris, på vad drusernas nya land kan heta.
Få höra.
Drusrael. Det skulle vara en fin homage, ja, tycker jag, till grannfolket som hjälpte dem att skapa sitt land. Kurderna, de får göra sin grej. De kommer ju misslyckas som vanligt. Kurderna är eviga losers. Men eventuellt kan de göra en deal med Israel. Kanske göra en deal med Erdogan till och med. Fan trot, men kanske göra en deal med ryssarna. Kanske att kurderna kan hitta någon vinkel. Och sen längs kusten, kanske att man kan få till någon sorts statsbildning under ryskt beskydd. Kanske deras bästa chans. Och sen har man... jag tycker här ser ganska bra ut. Det ser ut som en ganska bra lösning som man skulle kunna sikta mot. Problemet sen, det är ju det här som händer i centrala Syrien. Om det är någon sorts jihadistisk statsbildning. Och problemet med det är att det är ungefär som IS hade vunnit syriska inbördeskriget och tagit Damaskus. Och det finns ju ingen som kan tolerera det, åtminstone officiellt. Och de skulle knappast sitta still i båten i Damaskus och låta alla andra utbrydda stater göra sin grej. Och framförallt därför så känns det oundvikligt att det bara blir kaos, våld, etnisk rensning. Syrien kommer fortsätta vara en bas för liksom alla upptänkbara terroristgrupper som ska dra nytta av kaoset och så vidare. Det är väldigt svårt att se någon stabil lösning där på grund av den gruppen.
Ja, fast grejen är just det här med att den nya mer bildsköne islamistledaren. Han är, det här med att det är en spin-off från Al-Qaida, det var en medveten brytning. Alltså, han är ju på något sätt islamismens Josef Stalin. Han har ju proklamerat islamismen i ett land. Han är ju som en taliban. Alltså det är typ vi skiter väl i alla andra. Vi struntar i arabisk enhet och muslimsk enhet och kalifat och tjofaderittan. Ja, han liksom deklarerar, jag är syrisk islamist, deklarerar han. Så att kan han få härska i en stor del av Syrien i lugn och ro och talibaniserade, då tror jag att han verkar inte, han har ju deklarerat då just det är detta vi vill, inget annat. Jag tror han kommer att hålla sig till det. Stalinism. Och det är perfekt för de kringliggande stater. För då kan man kolla där vad bra ni har hos oss. Vill ni ha det som skäggaperna där borta i centrala Syrien? Nej, det vill ni inte. Det är bara bra för alla inblandade. Däremot så tror jag liksom att det är just det här med stor Israel. Alltså, när de har fått smak på saker och ting. Jag ska inte säga blodsmak, för att då blir det en antisemitisk kliché, men när de liksom fått lite mera land under fötterna, så är det så här att just det här, du säger att de kommer att komma överens med kurderna. Det är frågan om oljan. Kurderna har nordöstra hörnet. Kurderna är också, även om de väpnade kurderna har fått uttåg ur Aleppo, så bor en 500 000 kurder kvar i Aleppo. Och i två stora områden. Det är liksom en kurdstad. Det bor en massa andra där också. Och sen har man kurderna inne i Irak och man har oljan. Och ett stor Israels gräns, den tänkta stor Israels gräns, löper av någon slags, med hjälp av en högre försyn tror jag, precis längs med gränsen mot det som kurderna behärskar idag. Där tror jag vi kommer att få se saker. Och sen är frågan hur Turkiet hanterar detta. Men jag tror att det är inget som... Israel kommer att försöka kapa åt sig detta, men sen har det, som en, som jag sa, en förhandlingsgrej att vi kan väl dras tillbaka. Men det där du sa om en axel Israel-kurder, det tror jag definitivt man kommer att prata om i smyg för att se vad man kan få till.
Med Eufrat som gränsflod mellan länderna. Mm. Det är perfekt. Det du säger om Gulani och hans stalinistiska vändning, det är för mig en optimistisk tanke. För det betyder att, som jag ser det, så har vi nu en komplett fredsplan för Syrien. Vi förutspådde konflikten och nu har vi också löst konflikten här i Radio Bubbla.
Ja.
För att om Gulani kan faktiskt hålla sig på mat, jag tror inte att han har mandat för att vara en sån här tolerant och moderat person som han framställer sig vara. Jag tror att de kommer veta honom om han har den linjen. Men om man kan hålla den linjen och kanske liksom inordna sig som en ottomansk vasall eller något sånt där, då behöver det inte bli åratal av kaos och oräknelig blodspillad i Syrien. Det är toppen.
Nej, för jag tror just att han kör, alltså jag tror man kan ta Stalin-liknelsen fullt ut, alltså. Han kommer att bli en Stalin i den meningen att han kommer att rensa ut alla som utmanar honom och säger att nej, Gulani, vi måste ha ett stort kalifat. De kommer att försvinna. Kvar blir de som vill ha stenhårt islamistiskt styre i de delar av Syrien som han behärskar.
Det sägs att han är väldigt, väldigt bra på utrensningar. Han är väldigt bra på att städa upp bland sina interna fiender i Idlib och sånt där. Så att jag kan verkligen tänka mig att han har lite stalinska nypor. Okej, sista grejen när vi går vidare, Boris. Vi måste prata lite grann om vad som händer med migrationsflöden nu. På sätt och vis är det enda som egentligen är viktigt för oss i Europa. Allt annat är bara liksom tv-underhållning egentligen. Men... Det finns miljontals invandrare i Europa som kom hit under förevändning att de flydde undan Assad. Bashar den förskräckliga, slaktaren i Damaskus och så vidare. Många minns säkert allt det här. Och det ironiseras över det nu, såklart, för att de här människorna kommer inte åka tillbaka nu när Assad har fallit. Landet har ju av allt det har blivit ännu mycket farligare. Nu när den fruktansvärda slaktaren inte är på tronen längre. Så att det som lär hända, liksom default-alternativet här, är att samma sak händer som när kriget var i full gång sist. Vi får höra exakt samma historia som då. Det inbördeskrig i Syrien, folk är på flykt, vi måste ta emot dem. Det kommer vara déjà vu. Men nu i dagarna så har det kommit en hel del positiva signaler från bland annat Sverige. Och från Tyskland och Österrike och Norge och Danmark och Frankrike. Vi läste upp hela listan nu. Så att man tänker inte ta emot några flyktingar från Syrien den här gången. Det finns såklart en stor risk att de inte håller den linjen. Vi har hört den historien tidigare också. Men saker och ting håller på att ändras politiskt i Europa. Alla vet åt vilket håll vinden blåser. Bara den senaste månaden så har vi fått ännu fler signaler från mainstream-politiker i Europa att de fattar att de måste vända blad nu. Vad säger du, Boris? Tror du de kan vara åtminstone lite mer ståndaktiga den här gången och inte släppa in hela jävla Syrien när de kommer snart?
Det ska bli jätteroligt att se, alltså. För att Åkesson har gått ut, men samma dag så angreps han ju hårt av någon viktig rabbin i Sverige. Intressant att det folket liksom promskar hit syrier, speciellt Assad-anhängare. Det var en rolig dag. Först går Åkesson ut på morgonen, sen angrips han direkt av rabbinen som säger att för det hade ju Åkesson sagt att nu börjar alla som fått asyl åka hem. Och då svarar rabbinen att säga det är samma sak som använda ordet judenfrei. Lite svårbegripligt, men och strax efter det så säger Jolani att alla är välkomna hem. Ingen kommer och alla är välkomna att stanna också. Ingen behöver fly. Men i praktiken så är jag övertygad om tyvärr att man kommer att ta emot dem. Det bara blir så. Ett tecken på det är ju att man säger att i Sverige, om vi bara tar Sverige, så har man förvisso stoppat liksom behandlingen av asylärenden. Men också signalerat att man har ingen åsikt ifall om det är säkert att återvända och så vidare. Och när de väl dyker upp så kommer de att söka asyl, de kommer att stanna i landet. Och då kommer vi ha den här situationen, för Assad-motståndarna kommer inte åka hem. Assad-anhängarna kommer hit. Och då kommer det bli årligt, precis som eritreanerna har ett dåligt fältslag på Järvafältet, så kommer nu syrierna ha det. Det är en trista förutsägelse jag gör.
Ja, det är förstås så att när det gäller det nuvarande europeiska ledargarnityret så krävs det inte särskilt mycket för att de ska vika sig. Så tyvärr, om man ska vara realistisk, alltså, några enstaka bilder på döda bruna barn i tidningarna, några appeller från Röda Korset och Läkare utan gränser och andra folkutbytesfronter, så sitter politikerna där och lipar och öppnar gränserna igen. Så det är viktigt, jag hoppas att folk i Sverige och andra länder redan nu börjar samla kraft för att stoppa nästa våg som helt säkert kommer komma, och inte låter sig luras av de här kanske positiva signalerna som kommer nu. Det låter som att politikerna kommer hålla linjen. Vi behöver nog lägga betydligt mer tryck på dem för att det faktiskt ska hända.